Välkomna till Godmorgon världens andra timme. Just nu sitter två bröder häktade i Sverige anklagade för grovt spioneri. De omhäktades strax innan jul. Och samma vecka skärpte hovrätten straffet för den 47-årige göteborgare som dömts för att ha överlämnat hemligstämplat material från Volvo och Scania till Ryssland. Enligt Säkerhetspolisen så har trycket mot det svenska samhället från främmande makt ökat på senare år. Så hur ska vi förstå dagens spionklimat? Vår reporter Annika Olsson tar sin utgångspunkt i 40-talet när Stockholm blev Europas spioncentrum för att förstå likheter och skillnader.
Det är Tysklands nya minister som här avhämtats vid legationsbyggnaden på Blasieholmsgatan. Minister Thomsen är en av tredje rikets yngre sändebud. Och här har minister Thomsen placerats efter många års diplomatisk verksamhet i Förenta staterna.
Ja, så här kunde det låta åren mellan 1941 och 44, när det neutrala Stockholm utgjorde samlingspunkt för andra världskrigets samtliga stridande och icke-stridande parter. Här, i vad som har kallats Nordens Casablanca, kunde man mötas för att samtala och spionera på varandra. Nu är det en blåsig kväll i december, 80 år senare. Och jag står vid Strandvägen 7 med Nybroviken i ryggen tillsammans med Johan Ögren, spionguide från det digitala museet Swedish Spy Museum. Platsen räknas till Nedre Östermalm, ett område som enligt Johan var nerlusat av underrättelseverksamhet under krigsåren.
När jag gör mina vandringar och så här spionvandringar som jag kör, då har jag haft ganska styvt jobb att välja dessa. För det finns så mycket. Nästan varje gata har någon intressant del i historien.
Jag bor lite fram här. Så.
Vi är på väg in genom järngrinden till vad Johan kallar stans mest konspiratoriska adress.
Och den är så fascinerande just därför att där gatuljuden försvinner väldigt mycket. Så det är väldigt lugnt. Utan båtarna ibland.
Inne på den vackert stilrena innergården står som av en händelse statyn av en ung kvinna med handen bakom örat som för att höra bättre. Johan pekar upp mot de tre huskropparna. Där satt italienska underrättelsetjänsten, ungerska legationen och där det mellaneuropeiska handelsbolaget. En techfront för den svenska underrättelsetjänsten, berättar han och fortsätter.
Hit flyttade alltså även tyska militärattachén då. Han hade också kontor här och det är alltså tvärs över, vad är det, 30 meter mellan portarna. Va? Satt ju då amerikanerna och amerikanska underrättelsetjänsten på andra sidan. Så det var väldigt mycket som skedde just här på 7ABC.
Idag, liksom då, ligger restauranger i gatuplanet. Och för Johan Ögren är det inte svårt att föreställa sig vad som kunde pågå där.
Och då finns det alltså berättelser från då vinterträdgården på Grand Hotel där man alltså har någon form där britter sitter vid ett bord och tyskar vid ett annat bord och så vidare. Och om man ville att någon skulle ta och nappa lite grann så höjde man, satt man och viskade med varandra så höjde man rösten lite grann så de som satt vid bordet kunde uppfatta någonting som sades sådär. Och då kunde man ta och sprida den här fake news på det sättet. Helt enkelt.
Så här ser det förstås inte ut i Stockholm idag, men faktum är att Säkerhetspolisen i sina årsrapporter beskriver en tydlig upptrappning och uppskattar att 30% av ryska ambassadens anställda jobbar enbart med underrättelser. Henrik Häggström är senior advisor på Försvarshögskolan och undervisar i underrättelseanalys.
På Försvarshögskolan pratar vi mycket om hybridkrigföring idag som det nya normala, man säger så. Och det nya är ju just det, att försöka jobba med andra medel än de klassiskt militära. En nation som Ryssland till exempel, de är väldigt tydliga med att det är just kombinationen av militära och icke-militära medel som är deras strategi för att skapa så att säga, instabilitet i Europa. Som till exempel lägga sig i, engagera sig i valutvecklingen i vad det nu kan vara i England eller Frankrike eller USA. Det kan handla om informationsoperationer överhuvudtaget för att stötta nationalistiska rörelser eller ibland till och med högerextrema rörelser. Den typen av aktiviteter är mer vanligt förekommande idag än den var tidigare.
Visserligen sker företagsspionerier även från länder som Kina, Iran och Nordkorea, säger Henrik Häggström. Men han är tydlig med att det är hotbilden i vårt närområde som står i fokus för det svenska säkerhetspolitiska intresset just nu.
Ett av målen för Ryssland, det är ju naturligtvis att skapa situationer i händelse av krig som innebär att vi inte ska förstå vad det är som händer förrän det är för sent. Så att vi ska hamna i det där läget att vi inte riktigt vet vem det är som ligger bakom. Lite som i Ukraina när det plötsligt stod en massa grönklädda män vid gränsen utan nationalitetsbeteckningar. Och frågan var, vem är det egentligen som står vid gränsen? Vad är det som händer? Den där typen av osäkerheter vinner man oerhört stora fördelar med.
Carolina Angelis är säkerhetsrådgivare på internetsäkerhetsföretaget TrueSec. Hennes kunder är högteknologiska företag, ibland med ansvar för samhällsviktig infrastruktur. Och de utsätts regelbundet för olika försök till säkerhetsintrång.
Det jag tror att vi ska vara medvetna om, det är att främmande makt kartlägger våra samhällsviktiga infrastrukturer. Och energiförsörjning är ju den viktigaste av dem, skulle jag säga. För det är ingenting av de andra som kommer att fungera utan den. Om man tänker banktransaktioner eller kommunikationer, livsmedelsförsörjning, dricksvatten och så vidare, utan allt är ju beroende av elförsörjningen.
Men vad finns det då för likheter mellan dagens spioneri och 40-talets? Vad är dagens motsvarighet till Grand Hotels vinterträdgård? Carolina Angelis igen.
Sociala medier, det är ju som ett smörgåsbord av information till att börja med för en främmande makt som vill kartlägga intressanta personer men också hitta personer som jobbar på intressanta ställen och ta en första kontakt. Och det kan ju naturligtvis även användas när det kommer till påverkan. Man får folk att tro att någonting är sant och det går ju så fort idag. Det blir som en löpeld om några individer snappar upp den här sanningen då som de tror och som ofta är någonting som delar befolkningen i två delar. Någonting som engagerar människor, förargar människor. Och på det viset så används ju sociala medier, Facebook och Twitter till exempel. Och där ibland dem så finns ju naturligtvis också nättroll. Folk som egentligen inte är Gunhild Persson i Lycksele utan sitter någon annanstans i världen och eldar på det här.
Det kan vara lätt att tro att behovet av mänskliga spioner skulle vara mindre i dessa högteknologiska tider. Men det är faktiskt precis tvärtom. Och i takt med att svenska företag och myndigheter blivit något mindre naiva när det gäller sin IT-säkerhet så har behovet av att hitta en person på insidan ökat, säger Carolina Angelis.
Man har någon på insidan som talar om exakt hur systemen är uppbyggda, på vilka servrar den mest viktiga informationen finns eller som kanske till och med tar med sig den här USB-stickan som innehåller någon trojan eller liknande skadlig kod in och stoppar den på insidan. Därför att det är så svårt att lyckas utifrån.
Och Carolina Angelis, som under 10-talet år arbetade inom svensk underrättelsetjänst, hon vet att rekryteringar kan ske var som helst. På gymmet, i hotellbaren, på nätet eller i taxin.
Och hur man då kan göra det här första mötet till någonting som upplevs så slumpmässigt, det är ju för att man har gjort en gedigen kartläggning innan. Om man lyssnar på också vad säkerhetspolisen säger, det är att om den som genomför den här första kontakten, den underrättelseofficer från främmande makt som tar den här, då kommer man inte upptäcka vad det är som händer. Om de har gjort sitt jobb på ett bra sätt, så om man säger så, kommer inte den som blir kontaktad att förstå vad det är som händer.
Spioneri har vi hållit på med sedan vi klättrade ner från träden. Allting handlar ju om att man vill ha reda på vad bästa resurserna finns. Om någon annan har bättre resurser så vill man ju ta reda på hur de har hittat de resurserna. Så att det här har vi hållit på med sedan tidernas begynnelse.
Att döma av den senaste tidens rättsfall så finns det personer i Sverige som medvetet ger information åt främmande makt. Men det finns också metoder som mer uppenbart liknar gamla tiders fiskande efter information. Metoder som fick svenska staten att dra igång kampanjerna En svensk tiger och Behåll din pusselbit.
Hans teknik och taktik går främst ut på att lyssna och snappa upp en bit här, en bit där. Och sedan sammanställa allt vad han på detta sätt får veta till ett färdigt pussel.
En annan variant är ju social engineering, om man säger, där man ringer upp personer i ett företag till exempel och frågar saker som den andra upplever som att men det här är inte så känsligt, det här kan jag nog prata om, det är bara den här lilla delen. Men i själva verket kanske de har ringt till 100 personer i den här organisationen och fått små saker bekräftade här och där. Det lägger inte hela pusslet naturligtvis, men som man sen kan använda för att komma vidare på andra sätt.
Ja, även om det just nu inte verkar vara aktuellt med någon ny produktion av informationsfilmer av typen Fienden lägger pussel, så är det ändå tydligt att Sverige satsar på att stärka sitt civila motstånd. Den nya säkerhetsskyddslagen som började gälla 1 december i år och inrättandet av den nya myndigheten för psykologiskt försvar, ja, de ser Henrik Häggström på Försvarshögskolan som några exempel på viljan att stärka den svenska medvetenheten kring hot från främmande makt. Och kanske är det positiva nyheter för Johan Ögren som hur som helst kommer att fortsätta med sina spionvandringar.
Sist här Johan Ögren från Swedish Spy Museum. Reporter var Annika Olsson.